Välkommen till Välmåendepodden. Jag heter Kim.
Och jag heter Julia. Idag så har vi träffat Ola Schenström som är Sveriges ledande expert på mindfulness. Ola är läkare, mindfulnessinstruktör och har bland annat grundat Mindfulness Center. Dessutom är han författare till Mindfulness i vardagen, vägar till medveten närvaro och 52 vägar till medkänsla och 52 vägar till mindfulness. Låt oss lyssna på intervjun.
Ola, vad är mindfulness?
Ja, det är inte helt enkelt att svara på. Det är väldigt erfarenhetsbaserat och kan återkomma till det. Men ett syfte är ju att bli mer närvarande i den enda stund vi har, nämligen här och nu, det som är just nu. Och öppna det här fönstret så att vi inte hela tiden är någon annanstans än just här och nu. Jag brukar använda tre förutsättningar, eller tre saker som vi tränar i mindfulness-träning för att göra det lite mer begripligt. Och det första är fokus, koncentration, att rikta uppmärksamheten. Och det kan vi alla göra. Men det svåra är att behålla den under längre tid. Och särskilt idag, när vi har så mycket både inre och yttre distraktioner, störningar, inte minst på grund av den nya teknologin med mobiltelefoner och annat, och det höga tempot vi har, alla intryck som vi möter och det enorma intresse som, det kommersiella intresse som tävlar om vår uppmärksamhet. Så att det här är en slags motvikt mot splittring och distraktion. Och dessutom så en fördel med när vi tränar vår uppmärksamhet är att vårt sinne lugnar ner sig. Vi blir inte riktigt lika mycket surr i huvudet med tankar och annat. Så att fokus är en central del, och det är också där vi har vårt fokus. Det är det som sätter spår mellan våra synapser. Jag är ju läkare i hjärnan och bildar nätverk. Det vi upprepar bildar nätverk i hjärnan. Så ju mer vi tränar fokus, ju bättre blir vi på det. Och motsatsen också. Idag tränar vi distraktion i väldigt hög utsträckning. Och det blir vi väldigt bra på att bli lätt distraherade. Men vi missar så att säga förmågan att rikta uppmärksamheten under längre tid. Så det är en viktig del. En annan viktig del är att bli mer bekant med hur vårt sinne reser i tiden. Bakåt i tiden, till våra minnen och vad som har varit. Och det behöver vi förstås, lära oss av det som har varit. Men vi fastnar också i det som har varit ibland. Alla har vi sådana tankar och tankemönster att vi tycker att någon borde behandlat oss på något annat sätt. Eller vi tycker att vi borde behandlat någon annan eller gjort någonting bättre. Så vi kan fastna i det. Men är väldigt, och inte minst deprimerade sitter fast i det som har varit. Det som har varit. Och det var så jag började egentligen med mindfulness-träning. Min hustru är psykiater. Så att hon gick en kurs. Och då kom i kommitté och det kom de här första studierna som visade att man kunde minska risken för återfall i depression. Det har med ett ältande tänkande. Nåväl. Så det är både bra och dåligt att vara i det förflutna. Och så är vår hjärna skapt eller vårt sinne, så det kan vi inte göra någonting åt. Men det är väldigt hög utsträckning vi också i framtiden. Planerande för framtiden. Och klart att ju mer vi planerar, ju större risken för att det inte blir som vi planerar, då oroas vi av det. Så och det här är olika för olika människor. Vissa oroar sig mer än andra för hur det ska bli. Och inte minst idag, där det är så, även på global nivå är så mycket förändringar. Så vi ska förhålla oss till det. Så mindfulness är ett förhållningssätt. Och då kan jag ta tillbaka min uppmärksamhet genom olika övningar till nuet. Och när jag är här och nu, har jag då min uppmärksamhet riktad utåt via mina fem sinnen, framförallt syn och hörsel. Men ibland också smak, lukt och beröring. Eller har jag den lite lättare delen kan man säga. Men det är också ett sätt att komma tillbaka till nuet. Det är att rikta sin uppmärksamhet på sina sinnen. Eller har jag min uppmärksamhet riktat inåt, vilket vi tränar i väldigt hög utsträckning i mindfulness-träning. På mina tankar medan jag tänker. Och alla har vi den förmågan. Vi sitter vid ett lunchbord eller något annat socialt sammanhang. Och så säger någonting och så. Får vi tanke, ska jag svara på det här nu eller ska jag vänta eller ska jag inte svara alls? Alltså den förmågan, vi kallar det här för metakognitiv förmåga. Att kunna iaktta våra tankar medan vi tänker. Och ytterligare en sak är det att bli mer medveten om de känslor som vi har i oss hela tiden. De avlöser varandra på olika sätt. Så vi kan lära oss att reglera våra känslor. Så att vi, så att säga, agerar, tar vara på dess budskap, men inte reagerar automatiskt. Mycket av mindfulness-träning är att stiga ur sitt automatiserade sätt och möta verkligheten mera som den är. Så vi tränar det, bland annat genom att sätta ord på dem. Och de här banorna från främre delen av hjärnan här ner till känslohjärnan, de utvecklas sent, först i 25-årsåldern när de är fullt utvecklade hos människor. Så det här är en viktig del, att inte vara så reaktiv utan kunna hantera sina känslor, också svåra känslor inte minst, som kanske inte vill ha, kunna hur vi hanterar det. Och den tredje delen, kanske den mest försummade i vår kultur, det är vår relation till kroppen och förmågan att lyssna på kroppen och kroppens signaler. Och vad vi tänker påverkar kroppen och vad vi känner påverkar kroppen. Också kroppen, och får vi signaler från kroppen så påverkar det hur vi tänker och hur vi känner. Så det är ett ständigt samspel mellan tanke, känsla och kropp. Och den mest försummade delen är alltså kroppslig medvetenhet. Vi går omkring som man brukar kalla för huvudfotingar. Eller ungefär som vår kropp var någon slags transportmedel för vår hjärna. Så de tre delarna tittar vi, tanke, känsla, kropp. Så vi tränar väldigt mycket dessa delar. Så om vi tar fokus för det första, det andra är hur vårt sinne fungerar, reser i tiden fram och tillbaka. Och det tredje är medkänsla. Det här är ett varmt, mjukt, vänligt, kärleksfullt förhållningssätt. Inte minst till sig själv. Och det är också något som, men också till andra förstås. Så att det är inte någon metod i egentlig mening, utan det är egentligen att träna upp väldigt fina mänskliga egenskaper. Vi blir vad vi tränar. Jag ska säga det på engelska, we become what we practice. Och det är lite läskigt på ett sätt. Om vi gör det, ska vi göra det medvetet eller omedvetet? Vi styrs ju av mängder av olika saker. Så det är ett sätt att liksom ta kontroll över sitt liv egentligen och leva ett rikare liv. Både att glädjas och njuta av det som är gott, verkligen vara närvarande då. Och inte någon annanstans, på väg någon annanstans. Det är ett bra ord på engelska, det är savoring. Att man liksom tar vara på stunden, ögonblicket, det är där då, 10, 15, 20 sekunder, det kanske bara tre ibland, men verkligen närvarande med någonting man äter eller leendet från sitt barn eller vad det nu kan vara för någonting. Det är inga, det mesta livet är ju smått, men verkligen vara där då, få kraft av det för att kunna ta hand om livets jobbiga sidor. Så att, och det är den andra delen, att kunna hantera det som är obehagligt. Att inte instinktivt stöta bort det, ingen människa vill ha ont, vare sig du eller jag eller någon annan, vare sig själsligt eller psykiskt eller fysiskt. Så det här är ett sätt att smaka lite på det också, inte undvika det instinktivt, vilket gör att vi också växer. Vi växer mest när vi möter svårigheter och motstånd, och vi vill inte ha det obehagliga i vårt liv, men det dyker upp ändå. Och under hela livet, det går i vågor ofta så här, våra föräldrar dör eller vi blir sjuka eller separerar eller förlorar jobbet eller har en chef som inte kommer överens med eller någonting annat. Hur vi hanterar det på ett optimalt sätt, vad kan jag påverka just nu och vad kan jag låta vara just nu? Så att vi ser att vi har valmöjligheter i många fler situationer. Ja, det var en ganska lång beskrivning av vad mindfulness är, om jag ska svara på den frågan. Det är naturligtvis mycket mer än så. Det finns många olika nivåer och djup i detta.
Och det beskriver ju faktiskt just detta, hur brett det är och hur stort det är egentligen. Så det är inte bara någon, som man brukar säga, bara sitta still och hålla truten, utan det handlar mycket mer annat. Och vad finns det för fördelar för mindfulness? Du som har bakgrund som läkare också och så vidare då liksom, och är en av de ledande, eller kanske den ledande auktoriteten eller utbildning av mindfulness. Vad finns det för fördelar för en vanlig människa?
Jag kan prata länge om det. Det allra viktigaste egentligen är att prova på. Men om man tittar på medicinskt eller så, apropå sjukdom, om vi tar långvarig sjukdom till exempel, så är det en sak det som händer nu och en annan sak är det som mina tankar lägger till om hur det eventuellt kan bli sen. Och den delen kan vi påverka i hög utsträckning. Det onda jag har nu till exempel, det är en sak. Mina tankar om att om det redan är så här jobbigt och svårt och gör så förbaskat ont, hur ska det inte bli sen och hinner jag göra det och det och det? Men en del av det där naturligt förstås att vi behöver tänka, men det kan också uppta människors liv. Så jag ska säga ett område, och det var också så John Kabat-Zinn, en av mina lärare och som också skrev förordet i min bok Mindfulness i vardagen började med långvarigt sjuka som var färdigbehandlade i vården. Jag skulle vilja säga att de allra flesta skulle kunna ha nytta och glädje av det här om man är motiverad att träna. Man behöver träna. Så det är en grupp, men nu kommer forskningen inom det här området är oerhört intensiv. Men det är precis det, är ganska mycket i början, men det har skrivits ungefär 15-16 000 artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Och 70% av dem har kommit till under de sista 7 åren. Så man tittar på allt ifrån högt blodtryck, smärta, bland annat långvarig smärta till exempel. Långvarig sjukdom i gemen, men också för att ändra vanor. För att leva ett klokare liv när det gäller hälsoval till exempel. Det har också påverkan långt ner på gennivå. Alltså vi har ju den arvsmassa vi har, de gener vi har. Men om de uttrycker sig eller inte beror på vilken miljö de lever. Och då visar det sig att vissa gener som är som påverkar inflammation i kroppen, proinflammatoriska gener, de kan hämmas genom mindfulness-träning. Och inflammation är i låggrad form av inflammation ligger bakom i varje fall som en del i våra folksjukdomar, inklusive depression och hjärt-kärlsjukdom och så vidare. Så också där rekommenderar till exempel det amerikanska hjärtsällskapet mindfulness-träning och internationella hypertonisällskapet och så vidare. Så att det är väldigt användbart mot väldigt mycket, skulle jag säga, i vården. Och det är ett av mina livs, som jag ser det som ett livsuppgift, att få in det här som en regelbunden, som en integrerad del i vården, skulle undvika väldigt mycket lidande, onödigt lidande, alltså det som våra tankar lägger till bland annat. Man får också ett verktyg att hantera sitt liv och sin sjukdom. Och dessutom sina relationer och väldigt mycket annat. Det är ett förhållningssätt i livet. Jag inte riktigt, fastnar inte lika lätt i automatiserade vanor. Och det intressanta är att med förhållandevis lite träning kan man lära sig det här förhållningssättet. Sen är det som med allting annat som är fysisk aktivitet, att man behöver träna lite grann, gärna varje dag. Men det är inte absolut nödvändigt det heller.
Det är det jag skulle fråga faktiskt om, att hur svårt är det med mindfulness och kan alla lära sig? Kan alla praktisera det?
Ja, alla är ett stort ord för allting, jag håller på att säga. Men väldigt många kan lära sig det. Och vad vi ser nu, när Jon Kabat-Zinn började på det här sjukhuset, universitetssjukhuset utanför Boston 1979, det är mer än 40 år sedan, så mediterar man 40-45 minuter om dagen, minst kanske en timme. Och nu är vi nere på 10 minuters nivåer. Och det är mycket som har med kvalitet i träningen att göra också. Men vi vet att 10-20 minuter kan göra skillnad. Det är säkert olika för olika människor. Det ideala, och dit kommer vi till så småningom, är att hitta hur mycket behöver jag för vad. Så säger jag det. En ganska grovt nät som man skickar ut med de olika övningar som finns. Så vi är fortfarande bara i början, men 10 minuter om dagen, även 5 minuter. Regelbundenheten är sannolikt viktigare än längden på övningarna. Det finns också kvalitativa aspekter.
Då ska vi passa på att göra reklam för din bok som heter så mycket som...
Ja, jag har flera böcker. Den mest lästa är hittills i varje fall, det är Mindfulness i vardagen, som en slags basbok i mindfulness-träning. Jag har också skrivit en bok relativt nyligen om medkänsla, särskilt inriktad på medkänsla med sig själv, som heter 52 vägar till medkänsla. Det är mitt stora intresse, det är att nå ut på bredden, också i skolan, det är där vi ska börja, redan på förskolenivå, som man har med sig på den nivå som barnet är. Och det finns en hel del forskning, det behövs mera som alltid, men det finns en hel del. Och vi har utbildat 3000 instruktörer under de här 15 åren jag har hållit på. Och många jobbar i skolan, vi har spelat en ideell förening, Mindfulness i skolan, för att nå ut i skolan och få in det här på barnens nivå. Och sen är arbetslivet, ledarskap är ett annat sån här, självmedvetenhet är grunden i allt ledarskap. Ska vi leda människor så måste vi veta vad som pågår i oss själva, och det här är en väg till det. Vi samarbetar bland annat med Handelshögskolan i Stockholm som nu har Mindful Mondays bland annat, studenterna där men även docenter. Så att det kommer inom olika områden, och det är mänskliga egenskaper som vi tränar. Det är inget nytt egentligen.
Fantastiskt. Tack för detta, Ola Stjernström. Det var väldigt intressant och mycket berikande. Vi vill gärna återkomma till dig längre fram i vår podd Välmående-podden.
Tack så mycket själva för att jag fick vara med.
Verkligen inspirerande att få lyssna på Ola. Det märks ju verkligen att han är expert inom sitt område. Och ja, det är verkligen häftigt att lyssna på en expert som är så inläst och har sån enorm kunskap inom ett ämne.
Och som sagt, de flesta kan lära sig mindfulness. Och vi avrundar vårt program nu då med en övning som vi brukar göra av tradition. Och det blir en väldigt enkel övning och det handlar om mindfulness. Du ska andas in och andas ut 10 gånger. Räkna till 10 när du andas in. Långa djupa andetag och så andas du ut. 1, 2, 3 och så vidare. Tills du har andats 10 gånger. Där har vi det. Och vi tackar alla er som hör av er till oss. Gör gärna reklam om oss på sociala medier om du tycker att programmet är bra. Berätta för dina vänner och grannar och släktingar och kollegor om Välmående-podden.
Ja, och vi finns ju både på Instagram och Facebook. Så det är bara att in där och följ och gilla det vi delar. Så tack så mycket.